Kapitel 20. Löften att hålla. Nu ska vi förbanne mig härifrån, sa Mert igen senare. Men den här gången stod han inte oemotsagd. Han hade redan fått mothugg i nära nog en halvtimme. Utanför hade solen passerat middagshöjd. Passadvindarna skingrade hetta något. De styva gula gardinerna som var fästa över de höga fönstren svällde och small av vindpustarna. Det var 3 timmar sedan de kom tillbaka till Terrasin-palatset. Tärningarna hoppade fortfarande runt i hans huvud och han hade lust att sparka på någonting. Eller någon. Han drog i sjalen han hade knutit om halsen. Det kändes som om repsnaran som gett honom ärret under tyget var tillbaka och sakta höll på att dras åt. För ljusets skull, är ni blinda allesammans? Eller bara döva? Rummet som Tylin hade ställt till deras förfogande var stort, med gröna väggar och blått tak högt ovan deras huvuden. De enda möblerna var guldbelagda stolar och små bord med inläggningar i pärlemor. Men likväl var det trångt. Tylin själv satt framför en av eldstäderna i marmor med korsade ben och betraktade honom med sina mörka örnögon och sitt sedvanliga småleende, allt medan hon förstrött sparkade i sina blå och gula underkjolar och lika förstrött fingrade på det juvelprydda skaftet till sin böjda dolk. Han misstänkte att Elaine och Ninive hade talat med henne. De var också här, sittande på ömse sidor om drottningen. Uppenbarligen hade de hunnit få på sig rena klänningar och på något sätt till och med bada, trots att de bara varit utom synhåll några minuter i taget sedan de kom tillbaka till palatset. I sina glansiga sidenkläder kunde de nästan mäta sig med Tylins majestätiska utstrålning. Men han var inte helt på det klara med vem de ville imponera på med all spets och alla sirliga broderier. De såg ut som om de var på väg till en bal på slottet, inte ut på en resa. Själv hade han fortfarande på sig samma lortiga kläder, med det dammiga gröna rocken hängande öppen och rävhuvudet framtittande innanför den halvt uppsnörda skjortkragen. Läderämmen hade blivit kortare när han knutit ihop den, men han ville att medaljongen skulle röra vid hans hud. Han var trots allt bland kvinnor som kunde leda kraften. Sanningen att säga skulle dessa 3 kvinnor ha kunnat fylla ut rummet helt på egen hand. Vad honom anbelangade kunde Tylin ha gjort det själv. Om Ninive eller Elaine hade talat med henne var det verkligen bra att han skulle härifrån nu. De 3 kunde ha gjort det utan hjälp, men... Detta är befängt, tillkännagav Marilyn. Jag har aldrig hört talas om något skuggans yngel som kallas för Golan. Har någon av er det? Detta till Adelaide och Vandine, Saritha och Karin. De 5 ejsedena satt mitt emot Tylin på höga karmstolar som de med sin kyliga värdighet nästan förvandlade till troner. Han kunde inte begripa varför Ninive och Elaine bara satt där som ett par stumma klumpar, för all del lika svala och värdiga dem, men utan att säga ett ord. De visste, de förstod. Och av någon anledning visade Marilyn och hennes anhang en närmast löjlig ödmjukhet för dem nu. Mert Cawthon å andra sidan var en hårig tölp som behövde en spark i ändan. Och de var alla beredda att ta på sig den uppgiften. Från Marilyn och ned. Jag såg den, snäste han. Elaine såg den. Rhianne och de visa kvinnorna såg den. Fråga vem som helst av dem. Rhianne och de 5 överlevande visa kvinnorna satt samlade i ena änden av rummet och nu kurade de ihop sig som skrämda hönor, rädda för att behöva svara på direkta frågor. Alla utom Shomeko i varje fall. Den runda kvinnan stod med tummarna instuckna innanför skärpet och betraktade Eishidena med rynkad panna, skakade på huvudet, tittade på dem igen, skakade på huvudet igen. Ninive hade haft ett långt samtal med henne i hyttens enskildhet under hemfärden och Mert anade att detta kunde ha något samband med hennes nya hållning. Mer än en gång under samtalets lopp hade han hört Eishidjer nämnas, även om han för all del inte försökt tjuvlyssna. Resten verkade undra om de borde erbjuda sig att springa efter te. Det var bara Shumeko som överhuvudtaget verkade ta erbjudandet om en stol under övervägande. Cibella hade flaxat bestört med de beniga armarna och varit nära att svimma. Ingen bestrider Elaine CDs ord, Mäster Cawthon, sa Renee Dincalon, blå stjärna med djup, sval stämma. Även om han inte blivit presenterad för den värdiga kvinnan i sidenkläder som gick i färg med de röda och gula golvplattorna, skulle han med hjälp av de gamla minnena, som var insprängda bland hans egna, ha känt igen henne som skeppsfruns vindfinnerska, tack vare de 10 tjocka guldringarna som hängde i hennes öron. Ringarna i vardera örat var sammanlänkade med en tunn guldkedja och doldes delvis av de smala vita slingorna i hennes raka svarta hår. Berlockerna som trängdes på den ännu finare guldkedjan som satt fast i näsringen skulle bland annat kunna säga honom vilken klan hon kom från. Liksom tatueringarna på hennes smala mörka händer. Vad vi ifrågasätter är faran, fortsatte hon. Vi tycker inte om att behöva lämna vattnet utan goda skäl. Närmare ett 20-tal havsfolkskvinnor stod samlade bakom hennes stol. En kaskad av färgsprakande sidenkläder, öringar och blänkande berlocker. Det som först väckt hans förvåning hos dem var deras hållning gentemot Aishedena. De behandlade dem med oklanderlig respekt, åtminstone på ytan. Men aldrig förr hade han sett någon betrakta Aishedir med självbelåten uppsyn. Nästa sak var någonting som kom från hans ärvda minnen. De kunskaper dessa gav honom om havsfolket var inte stora, men tillräckliga. Varje medlem av Athanmere, män såväl som kvinnor, började sin bana allra längst ner i skeppets hierarki. Även om de en dag skulle bli klingornas herre eller skeppsfrun över Athanmere. Och längs hela vägen upp höll de på rangordningen med en grundlighet som skulle få vilken kung eller Aishedé som helst att verka slarvig. Kvinnorna som stod bakom Renee var en sällsam skara, hur man än såg på saken. Att döma av belockerna stod vågfruars vindfinnerskor sida vid sida med vindfinnerskor från simpla stormare. Men 2 av dem var klädda i färggranna blusar av enkelt ylle tillsammans med de grova, oljade byxor som underhuggare bar och hade bara varsin tunn ring i vänsterörat. Ytterligare 2 ringar i högerörat visade att de gick i lära för att bli vindfinnerskor, men att de fortfarande saknade 2 ringar, för att inte tala om näsringen. Sålunda skulle det dröja innan de slapp hasta iväg för att hissa segel så snart däckmäster visslade och slapp känna däckmästers piska över baken om de inte var rappa nog. De båda hörde inte hemma i det här sällskapet. Det var alla hans minnen överens om. Och i vanliga fall skulle skeppsfruns vindfinnerska inte ens ha nedlåtit sig till att tala med dem. Just som jag sa, Renee, sa Marilyn med iskall nedlåtenhet. Hon hade lagt märke till de självbelåtna blickarna, så mycket var säkert. Sen vände hon sig till honom utan att ändra ton. Bli inte retlig nu, Mäster Cawthon. Vi är villiga att ta hänsyn till alla förnuftiga synpunkter, om ni har några. Mert samlade sitt tålamod och hoppades att det skulle räcka till. Om han använde båda händerna och båda fötterna, kanske. Golamer skapades i mittskedet av kraftens krig. Under sagornas ålder började han från början. Nästan från början av det Birgit berättat för honom. Han vred sig runt så att han såg på de olika grupperna av kvinnor medan han talade. Bränna honom om han tänkte låta några av dem tro att de var viktigare än de andra. Eller att han vädjade till dem. Särskilt som det var just vad han gjorde. De skapades för att mörda Aishedir. Inte av något annat skäl. För att döda människor som kunde leda kraften. Kraften hjälper inte. För kraften biter inte på en golem. Saken är den att de kan känna förmågan att leda kraften så snart de är, säg, 50 steg ifrån en person. De kan känna om någon håller kraften också. Man känner inte igen en golem förrän det är för sent. De ser ut som vem som helst. På utsidan. Inuti. En golem har inga ben i kroppen. De kan klämma sig in under en dörr. Och de är starka nog att med en hand slita loss en dörr med stålgångjärn. Eller slita upp halsen på någon. Ljus. Han borde ha låtit Nelly Sheen stanna i säng. Han undertryckte en rysning och fortsatte. Kvinnorna betraktade honom allihop, synbarligen utan att ens blinka. Han tänkte inte låta dem se honom rysa. Endast 6 golemer skapades. 3 manliga och 3 kvinnliga. Det är i varje fall vad de ser ut som. Tydligen fick de till och med de förlorade att känna sig en aning illa till mots. Eller så ansåg de helt enkelt att det räckte med 6. Hur som helst vet vi att en av dem befinner sig i Ibojar och att den förmodligen hållits vid liv sedan världsfallet i en stasislåda. Vi vet inte om flera av dem fanns i samma låda, men en räcker mer än väl. Vem som än skickade honom hit, och det måste vara någon av de förlorade, visste tillräckligt mycket för att följa oss över floden. Han måste ha varit utsänd för att hämta vindarnas skål och att döma av vad han sa till mig, även för att döda Ninive eller Elaine, kanske båda. Han gav dem en snabb blick, vänlig och tröstande. Ingen kunde känna sig särskilt väl till mots med någonting sådant i hälarna. I gengäld fick han en förbryllad blick från Elaine under nästan omärkligt rynkade ögonbryn, och Ninive bara vinkade lätt med handen som en otålig uppmaning åt honom att gå vidare. För att fortsätta, sa han och blängde på dem båda. Den som skickade golemen måste vara medveten om att vindarnas skål befinner sig här i Terrasin-palatset nu. Om han, eller hon, sänder golemen hit kommer en del av er att dö. Kanske många. Jag kan inte skydda er alla på samma gång. Kanske får han tag på skålen också. Och då räknar jag ändå inte med Falion Boda. Hon lär ingalunda vara ensam, även om vi har tillfångatagit Ishban. Så med andra ord har vi svarta Aja att oroa oss för också. För den händelse att de förlorade och en golem inte räcker åt er. Rhiannon och de visa kvinnorna rätade på sig ännu mer indignerat än Merrylill och hennes vänner när han nämnde svarta Aja. Och Aes Sedena, som stelnat till och samlat ihop kjolarna, såg ut att när som helst kunna lämna rummet i vredesmod. Han hade inget annat val än att fortsätta. Nåväl, förstår ni nu varför ni allihop måste lämna palatset och ta med skålen till någon plats som golemen inte känner till? Förstår ni att det måste ske omedelbart? Renee fnös så ljudligt att det kunde ha skrämt en skock gäss i rummet intill. Ni upprepar er bara, Mr. Cawthon. Merrylill Sedé säger att hon aldrig har hört talas om denna golem. Elaine Sedé säger att hon såg en underlig man, en varelse, men just inte mycket mer. Vad är denna stasislåda för någonting? Det har ni inte förklarat. Hur kan ni veta det ni påstår er veta? Varför skulle vi bege oss ännu längre från vattnet på grund av en man som plockar sagor ur tomma luften? Matt såg på Ninive och Elaine, men utan större hopp. Om de bara velat öppna munnen kunde det här ha varit över för länge sedan. Men de bara mötte hans blick med så uttryckslös min att det måtte ha knakat i käkarna på dem. Han kunde inte begripa varför de inte sa någonting. De hade bara gett den mest skissartade redogörelse för vad som hänt i Rahad, och han vågade slå vad om att de överhuvudtaget inte skulle ha nämnt svarta Aja om det funnits något annat sätt att förklara att de kom till palatset med en bunden och avskärmad Aes Sedé. Ishban hölls i förvar i en annan del av palatset, och det var bara en handfull som kände till det. Ninive hade tvingat i henne något slags hopkok, en stinkande örtblandning som fått kvinnan att spärra upp ögonen när hon svalde den, och strax hade hon fnittrat och knappt kunnat stå på benen. Resten av syföreningen tjänstgjorde som vakter i samma rum som hon. Motvilliga vakter, men mycket nitiska. Ninive hade gjort klart för dem att det var bäst för dem att lägga benen på ryggen innan hon fick tag på dem ifall de lät Ishban smita. Han var mycket noga med att inte titta på Brigitte som stod vid dörren tillsammans med Avienda. Älkvinnan hade på sig en ibordarisk klänning. Inte den enkla ylleklänning hon haft på sig när hon kom tillbaka till palatset, utan en ridklänning i silvergrått siden som inte passade särskilt bra ihop med hennes enkla slidkniv med hornskaft. Brigitte hade skyndat sig att ersätta sin egen klänning med den sedvanliga korta rocken och vida byxorna. Den här gången i mörkblått och mörkgrönt. Hon hade redan hängt på sig ett koger vid höften. Hon var källan till allting han visste om gulamer och stasislådor, utöver det han sett med egna ögon i Rahad. Och det skulle han inte ha avslöjat om de så grillat honom över öppen eld. Jag läste en gång en bok som handlade om, började han, men avbröts genast av Renee. En bok, sa hon hånfullt. Jag lämnar inte havets sälta på grund av en bok som inte Aisha Dare känner till. Plötsligt slog det Mert att han var den enda mannen i rummet. Lärn hade gått ut på Ninivs befallning, lika fogligt som Beslan gjort på sin mors. Thom och Julian var i färd med att packa, och vid det här laget var de förmodligen klara, om det nu tjänade någonting till. Om de nu någonsin skulle fara härifrån. Den enda mannen, omgiven av en mur av kvinnor som uppenbarligen tänkte låta honom dunka huvudet mot denna mur tills han tappade förståndet. Det var obegripligt. Fullständigt obegripligt. De såg på honom, avvaktande. Ninive, klädd i guldslitsat blått siden med spetskant, hade dragit fram flätan så att den vilade mellan brösten. Men hade den tjocka guldringen, Lärns ring, hade det visat sig noggrant placerad så att den ändå syntes. Hennes ansikte var slätt och händerna vilade i hennes knä, men ibland ryckte det i fingrarna. Elaine med grön sidenklänning i ibordariskt snitt, som trots den höga skira spetskragen fick Ninive att verka påpälsad i jämförelse, blickade mot honom med ögon som djupa brunnar fyllda med svalt mörkblått vatten. Också hon hade händerna liggande i knät, men då och då började hon följa guldtrådsbroderierna på kjolen med fingret, bara för att omedelbart sluta igen. Varför sa de ingenting? Försökte de ge igen? Var det bara fråga om, Mert är så angelägen om att få bestämma, så nu ska han få se hur långt han kommer utan oss? Ninive kunde han ha trott det om, åtminstone vid vilket annat tillfälle som helst. Men inte Elaine, inte nu längre. Så varför? Rhiann och de visa kvinnorna ryggade inte undan för honom som för Aisha Dare. Men de uppförde sig på ett annat sätt jämt emot honom nu. Tramarla gav honom en tämligen respektfull nick. Famel med det honungsgula håret gick så långt som till ett vänligt leende. Besynnerligt nog rodnade Rhiann. Två blekröda fläckar på kinderna. Men de kunde inte gärna räknas som motståndare till resten. De sex kvinnorna hade tillsammans inte sagt ett dussin ord på eget bevåg sedan de kom in i rummet. Varenda en av dem skulle hoppa om Ninive eller Elaine knäppte med fingrarna och fortsätta hoppa tills de blev tillsagda att sluta. Han vände sig mot resten av Eichedena. Deras ansikten utstrålade oändligt lugn, oändligt tålamod. Förutom att Merylils blick lämnade honom ett ögonblick för att istället vändas mot Ninive och Elaine. Sharitha började släta till kjolen när han betraktade henne, tydligen omedveten om vad hon gjorde. En mörk misstanke blommade upp i hans sinne. Nervösa händer, Rhiannes rodnad, Brigittes fyllda koger. En dunkel misstanke. Riktigt om vad visste han inte. Han visste bara att han hade handskats med det här på fel sätt. Han gav Ninive en sträng blick och Elaine en ännu strängare. Men de var så kalla att smör inte skulle ha smält på deras tungor. Sakta gick han bort till havsfolkskvinnorna. Han bara gick, men ändå hörde han hur Marylil fnös och Sharitha muttrade, vilken fräckhet. De skulle nog få se på fräckhet. Om Ninive och Elaine misstyckte borde de ha anförtrott sig till honom. Ljus, så han avskydde att bli utnyttjad. särskilt när han inte visste hur eller varför. Han stannade framför Renées stol och studerade de mörka ansiktena på kvinnorna som stod bakom den innan han vände blicken ned mot henne. Hon rynkade pannan och strök med fingrarna över en dolk med månstenar i skaftet som hon hade innanför skärpet. Hon var i medelåldern och hade rena, tilltalande, om än inte direkt vackra drag. Under andra omständigheter skulle han ha kunnat finna nöje i att se på hennes ögon. De var stora, svarta kärnar som man kunde tillbringa många kväll med att bara blicka in i. Under andra omständigheter. På något sätt var det havsfolket som var flugan i gräddkannan. Och han hade inte minsta aning om hur han skulle bära sig åt för att plocka upp den. Han lyckades dock hålla sin irritation under kontroll. Nätt och jämt. Vad i hela domesvalget skulle han göra? Ni kan allihop leda kraften, har jag förstått, sa han med låg röst. Men det bekommer inte mig särskilt mycket. Han kunde lika gärna göra det klart redan från början. Ni kan fråga Adelaide och Vandin om hur mycket jag bryr mig om ifall en kvinna kan leda kraften. Renée tittade förbi honom mot Tylin. Men det var inte till drottningen hon vände sig när hon tog till orda. Ninni, se det, sa hon torrt. Jag kan inte påminna mig att vår uppgörelse nämnde någonting om att jag skulle behöva lyssna på den här unge långrevsagnaren. Jag bryr mig inte ett förbannat vitten om dina uppgörelser med någon annan, du sandens dotter, fräste Mert. Nåväl, han var kanske inte så kontrollerad då. Det fanns gränser för hur mycket man kunde ta emot. Det hördes flämtningar från kvinnorna bakom henne. För ungefär 1000 år sedan hade en havsfolkskvinna kallat en essenisk soldat för en sandens son strax innan hon försökte sticka en kniv i sidan på honom. Och nu fanns minnet av detta inbäddat i Mert Kåfons huvud. Det var inte den värsta förolämpning man kunde uttala bland Athelmere, men inte långt därifrån. Renées ansikte blev mörkrött och hon spärrade rasande upp ögonen. Med en väsning for hon upp med den månstens smyckade dolken i handen. Mert ryckte den ur handen på henne innan klingan nådde hans bröst och knuffade tillbaka henne ner i stolen. Han hade flinka händer. Han kunde behärska sitt humör också. Hur många kvinnor som än trodde att de kunde använda honom som marionett så kunde han... Hör på mig, din gamla gallsten. För all del, han kunde kanske inte behärska sig. Ninive och Elaine behöver er hjälp. Annars skulle jag gladligen lämna er här så att gulamen kunde knäcka era ben och svarta Aya kiva som resterna. Nå, vad dig beträffar är jag klingornas herre och mina klingor är blottade. Vad det betydde mer precis hade han ingen aning om, bara att han en gång hört uttrycket. När klingorna är blottade böjer sig till och med skeppsfrun för klingornas herre. Detta är den uppgörelse som gäller mellan dig och mig. Ni går dit Ninive och Elaine vill ha er. Och i gengäld låter jag bli att binda hela ert anhang som klövjekorgar över varsin häst och forsla er dit på det sättet. Det var inte detta sättet att handskas med skeppsfruns vindfinnerska. Eller ens med skeppspojken på en trasig ilare för den delen. Renée skalv av ansträngningen att inte kasta sig över honom med blotta händerna, trots att han hade en dolk i handen. Det är överenskommet under ljuset, morrade hon. Hennes ögon lämnade nästan sina hålor och hon rörde läpparna utan att få fram ett ord. Förvirring och vantro jagade varandra över hennes anlete. Den här gången lät de andras flämtningar som om vinden hade slitit ner gardinerna. Det är överenskommet, skyndade Mert att säga. Han la fingertopparna först mot sina egna läppar, sen mot hennes. Efter en kort tvekan upprepade hon hans gest med skälvande fingrar. Han sträckte fram dolken och hon glodde på honom med matt blick innan hon tog emot den. Klingan återvände ner i den juvelsmyckade slidan. Det var ohövligt att döda någon som man hade slutit ett avtal med. Åtminstone tills villkoren uppfyllts. Det steg ett allt starkare mummel från kvinnorna bakom hennes stol. Men Renee tog sig samman tillräckligt för att slå ihop händerna med en skarp smäll. Det tystade såväl vågfruarnas vindfinnerskor som de båda lärlingarna. Jag tror att jag just har slutit ett avtal med en Taveran, sa hon med sin djupa, svala stämma. Kvinnan skulle kunna lära Aesir Jair en del om att återvinna fattningen. Men en dag, Mäster Cawthon, om det är ljuset till behag, tror jag att du ska gå på ett rep för mig. Han visste inte vad det betydde, bara att hennes sätt att säga det fick det att låta obehagligt. Han gav henne sin allra mest eleganta bugning. Allting är möjligt om det är ljuset till behag, mumlade han. Det skadade trots allt aldrig att vara artig, men hennes leende var oroväckande hoppfullt. Han vände sig tillbaka mot resten av församlingen, och så som de stirrade kunde man ha trott att han hade både horn och vingar. Har någon någonting vidare att anföra, frågade han med syrlig ton och fortsatte utan att vänta på svar. Jag trodde väl inte det. I så fall föreslår jag att ni väljer ut någon plats som ligger en bra bit härifrån, så kan vi komma iväg så snart vi har packat ihop våra tillhörigheter. Det blev en diskussion om vart de skulle, mest för syns skull. Elaine nämnde Camlin och lät åtminstone halvt allvarlig, medan Karin föreslog flera avlägsna byar i Svarta bergen som de snabbt kunde nå genom en portöppning. Ljus, med en portöppning kunde de snabbt ta sig vart som helst. Vendin pratade om Arafel och Avienda föreslog Ruidin i Aleöknen, medan havsfolkskvinnorna mulnade allt mer ju längre bort från havet platserna låg. Allt sammans för syns skull. Det stod åtminstone klart för Mert av Ninivs otåliga plockande med flätan, trots att förslagen kom i en stridström och framlades med stor inlevelse. Får jag säga någonting värda Aesir Jair, sa till sist Rhiann försagt. Hon räckte till och med upp handen. Fränderna driver en bondgård på andra sidan floden, några mil norrut. Alla vet att det är en tillflyktsort för kvinnor som behöver kontemplation och stillhet. Men ingen förknippar den med oss. Byggnaderna är stora och dessutom bekväma om man skulle behöva stanna länge och... Ja, avbröt Ninive henne. Ja, det låter som precis vad vi behöver. Vad säger du, Elaine? Jag tycker det låter fantastiskt, Ninive. Och jag är säker på att Renee uppskattar att stanna så nära havet. De fem andra systrarna pratade nästan i mun på varandra i sin iver att instämma i hur lämpligt det verkade och hur mycket bättre det var än något av de tidigare förslagen. Mert himlade med ögonen. Tylin gjorde min av att inte se vad hon hade framför näsan, men Renee högg efter betet som en lax efter en dagslända, vilket naturligtvis var precis vad som var meningen. Av någon anledning var det inte meningen att hon skulle veta att Ninive och Elaine hade gjort upp allt sammans i förväg. Hon ledde resten av havsfolkskvinnorna ut ur rummet för att samla ihop de pinaler de haft med sig innan Ninive och Elaine hann ändra sig. De båda hade uppenbarligen tänkt följa Merrylill och de andra Aesirdéerna ut, men han tecknade åt dem med ett krökt finger. De utbytte en blick. Han skulle ha fått prata i en timme för att hinna säga lika mycket som de meddelade varandra på det viset, varefter de kom till honom, vilket i viss mån förvånade honom. Avienda och Bigitt iakttog dem från dörren och Tylin från sin stol. Jag ber hemskt mycket om ursäkt för att vi har utnyttjat dig, sa Elaine, innan han får fram ett ord. Hon log mot honom så att den där smilgropen tittade fram. Vi hade våra skäl, Mert. Du måste tro mig. Vilka skäl behöver du inte veta, sköt Ninive resolut in. Hon kastade tillbaka flätan över axeln med en välövad knyck som fick guldringen att hoppa mellan hennes bröst. Den måste vara galen. Jag måste säga att jag aldrig hade väntat mig att du skulle göra som du gjorde. Hur i hela friden kom du på tanken att försöka köra med dem? Du kunde ha förstört alltihop. Vad är livet om man inte tar lite risker då och då, sa han bekymmerslöst. För hans del fick de gärna tro att han handlat efter en plan istället för att bara ge efter för sitt humör. Men de hade utnyttjat honom igen utan att tala om det för honom, och det ville han ge igen lite för. Nästa gång ni tänker sluta ett avtal med havsfolket tycker jag att ni ska låta mig sköta det. På så vis behöver det inte gå lika illa som här om sistens. De röda fläckarna på Ninivs kinder visade att han hade träffat mitt i prick. Inte illa skjutet med förbundna ögon. Elaine mumlade emellertid bara. En högst observant undersåte med ett blekt leende. Det verkade kunna bli minst lika besvärligt att äga hennes gunst som att sakna den. Utan att låta honom säga mer svepte de iväg mot dörren. Men han hade ändå inte på allvar trott att de skulle ge honom någon förklaring. De var i Sedair, in i märgen nu. Det som inte gick att komma ifrån fick man lära sig att leva med. Han hade nästan glömt bort Tylin. Men hon hade inte glömt honom. Innan han hunnit två steg var hon i fatt honom. Ninive och Elaine stannade vid dörren och tittade tillsammans med Abienda och Brigitte. Så de såg hur hon nöp honom i baken. En del saker kunde ingen lära sig att leva med. Elaine satte på sig en medömkande min. Ninive blängde ogillande. Abienda försökte utan allt för stor framgång hålla sig för skratt, och Brigitte flinade helt öppet. Allihop visste hur det låg till. Ninive anser att du är en liten pojke som behöver beskyddas, andades Tylin upp mot honom. Jag vet att du är en fullvuxen man. Hennes beslöjade skratt fick meningen att bli den oanständigaste han någonsin hört. De fyra kvinnorna vid dörren fick se hans ansikte anta färgen av en röd beta. Jag kommer att sakna dig, duvan min. Det du gjorde med René var magnifikt. Jag beundrar verkligen dominanta män. Jag kommer att sakna dig också, muttrade han. Häpet insåg han att det var den nakna sanningen. Han lämnade Ibordar precis i tid.